Ja, tack och lov. Vi är här igen, vad härligt. Det var ett tag sedan coronan och allt har ju smittat. Hållit på och härjat. Och jag har varit sjuk och flera har varit mått dåligt. Och det har varit ett elände. Men vi har en stor Jesus.
Amen.
Och det är honom vi samlas om kring idag. Han är mitt ibland och han var här före. Han förberedde det här mötet för att du ska få möta Gud. Det jag undrar på. Han vet precis vad du ska göra idag. Jag vill börja och tala om då att när jag blev frälst då, så blev jag det genom en total överbevisning av Guds ord. Jag hade släktingar som bad för mig. Och rätt vad det var bara så kom det ett bibelord. Han talade rätt in i mitt liv. Jag var totalt överbevisad om att han som talade, han var sann. Honom kunde jag totalt lita på. Och roligaste var att jag levde i djup synd. Jag levde i droger och jag levde i knark och så här. Men istället för att få själ så fick jag kärlek. En väldigt konstig Gud, va? Din synd jag ser, sjöng vi ju. Det finns en källa. Är det inte en märklig Gud som ger nåd åt syndare? Det grekiska ordet eido, det betyder en total överbevisning. Det har mycket med tro, och eido ingår också i ordet samvete. Samvete är sun eidesis, och det betyder att det är två som vet någonting tillsammans. Och har man gjort något riktigt illa, och då vet man att Gud vet något också. Då mår man inte så bra, va? Eller hur? Så det är väldigt skönt och två vet att man gör rätt då. Och det kan du bara få av den helige ande. Den helige ande är den enda som kan komma med den överbevisningen i ditt hjärta genom att föda din ande på nytt. Anden är det enda kommunikationsmedlet som vi människor har. Psykologerna säger ju att vi har ju bara själ och kropp. Men Bibeln säger att vi har en ande. Och det som hände mig var övernaturligt. Jag föddes på nytt. Där jag stod genom att höra Guds levande ord tala till mig. Och jag blev totalt förvandlad. Någonting hände som jag aldrig någonsin, det går inte ens att förklara. Ordet eido måste alltså innebära att anden väcks upp vid döda. Det betyder att gravstenen rullas åt sidan. Så vi kommer ut i livet. Precis som Jesus, han uppstod. Så sa han ju det, att det ska komma en dag när jag ska tala så att folk ska gå ut ur gravarna. Och jag fick höra hans röst. Och fick gå ut ur min grav. Vi får alltså en personlig upplevelse av Jesus, och det behöver vi alla få. En personlig upplevelse. Det går inte att leva på pastorns tro. Det går inte att leva på förfädernas tro heller, även om den är underbar. Du måste uppleva Gud personligen på något sätt. Det handlar om. Och har du inte gjort det, så be Jesus uppenbara dig för mig på ett personligt sätt. För det är det han gör. Han uppenbarar sig för dig på ett personligt sätt, så att du förstår att det här måste ha varit Gud. Jag visste direkt att det var Gud som talade till mig. Hur vet jag inte? Jag visste direkt att det var Jesus. När skrifterna väcks till liv, då kallas det också för rema. Visste du det? Logos i Bibeln kan betyda Guds plan. Och rema, det som talas ut, alltså, det betyder Guds plan i nutid för ditt liv. Så när Jesus talade, gå nu sanningens liv, så var planen in, tiden var bestämd för mig att gå in i det Gud hade för mitt liv. Och jag svarade ja. Och jag kan förstå varför det står i Bibeln att han kallade Levi. Han gick till tullhuset och sa till Levi, Och Levi, ska du veta, han tjänar mycket pengar. Han var tullindrivare, han kunde blåsa in hur mycket pengar som helst. Han kallade Levi. Levi sa ja, lämnade allt och följde Jesus. Jag förstår hur det kan vara. Det går inte att säga nej till Jesus, han är för överbevisande. Det går inte att säga nej. Det är en märklig upplevelse att bli kallad av Jesus. Och det kan du bli en predikan också. För det står att tron kommer av predikan. Och predikan kommer av Kristi rema. Det innebär att om jag nu skulle få en uppenbarelse här, vilket jag tror jag fått när jag predikar, så kan rema födas i dig nu. Och det är det jag tror alla samlingar är till för. Det är därför att du ska få tro. Vi ska byggas upp i tro. Därför är det viktigt att vi ber för varje möte, att vi söker Gud, att den som predikar verkligen får uppleva att Gud talar de ord som ska talas. Även om det bara är en bibelvers, så kan det bara smälla till lite in det. Det var precis vad jag ville höra. Logos alltså, det är en personlig upplevelse av rema då. Och det har med Guds plan att göra. Och det vet ni att jag har talat om förut, att det har med Efesierbrevet 1, 9 och 10. Guds plan med hela mänskligheten, det är att föra in allting i himlen. Alla änglar som inte föll, med andra ord, ni vet ju att det var ett uppror i himlen en gång. Och Satan, han föll av. Han tog med sig massa änglar och drog iväg. Men sen fanns ju änglar kvar som inte gav upp. Och efter det uppenbarar Gud sin plan och säger att min plan är att samla ihop alla under en kung. Som inte föll i himlen och inte faller av på jorden. Och så står det i uppenbarelseboken sen att när det har skett, så är Guds plan uppfylld som han har talat om för de heliga profeterna. Och då ljuder en basun och då skickar han ut sina änglar som ska hämta hans utvalda från jordens fyra väderstreck. Då. Vem sände Guds plan? Ja, det var ju fadern då. Vem gör ordet levande så vi kan förstå skriftens vittnesbörd om Jesus? Ja, det gör ju fadern, va? Vi kan alltså uppleva Gud levande nu. Precis nu där du sitter. Och det är det här du kan förstå nu. När du kommer fram till Nikodemus. Vet du vad Nikodemus var i Bibeln? Johannes 3. Han var farisé, han var rådsherre. Han kunde hela gamla testamentet utan till, det kan jag tala om för dig. Ingen kunde. Och han kom till Jesus för att han såg att han gjorde under. Du gör ju massa under, Jesus, så vi måste ju förstå att du är sänd från Gud. Ja, men det gör ju Bill Johnsons gäng också. Eller? De gör ju också massa under. Är inte de också sända från Gud då? Ser ni inte likheten? Och då säger Jesus så här. Jesus svarade honom. Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte ejdå Guds rike. Inte se. Ej då uppleva ett överbevisat samvete och klart förstå att Jesus är kung i Guds rike, med andra ord. Det har väl inte med Bill Johnsons under och tecken att göra att han är kung i Guds rike. Det bevisar inte ett dugg egentligen. Men det säger ju Bill Johnson att det gör. Där har du beviset på att han är fel. Eller hur? För det bevisar ju Guds rike. Det har ju med att han är kung över ditt hjärta att göra. Och det måste börja med en på nytt född ande. För att därifrån överbevisa samvetet. För att då får du en kunskap som du aldrig förut har haft. Och den kallas för eido. Och den har med samvete att göra. Eido har med sunna idesis att göra. Du blir uppväckt i din ande först. Det blir född på nytt. Därifrån överbevisas ditt samvete att Jesus Kristus är kung. Och det var det jag är levande vittnesbörd på. Jag lydde honom direkt. Och jag kunde inte stå emot honom heller, om jag ska vara ärlig. Så är det. Man måste bli född på nytt. Och jag tror det är många som inte är födda på nytt. Som inte har förstått detta riktigt. Vad det handlar om. Man följer människor. Man följer under och tecken. Och man tror att detta är Guds rike. Bara för att pastorerna säger att de här under och tecken du ser nu. Det är ett bevis på att Guds rike är här. Det är inte alls ett bevis på att Guds rike är här. Beviset på att Guds rike är här. Det är att din ande är född på nytt. Och att du har fått ett samvete som är så överbevisad att Jesus är sann. Så att du böjer dig ner under honom i lydnad. Det är det äkta Guds rike som jag predikar. Och det är det äkta Guds rike som Bibeln predikar. Ser du nu skillnaden mellan Bill Johnsons Guds rike och det äkta Guds rike? Det är ganska lätt att se när du väl börjar studera de här sakerna då. Ja, så Jesus säger egentligen här på hebreiska då, om man ska översätta direkt. Du, Elvor sa det också. Du måste bli född från begynnelsen. Vad var det du sa att begynnelsen var med ett annat ord? Begynaren. Ja. Du måste tillbaks innan världen ens skapades. För där skapades ett osynligt rike som heter Guds rike. Där finns alla gärningar du Nikodemus ska gå in i. När tror ni, ni vet, det står ju att vi ska vandra in i förutberedda gärningar. Tror ni han gjorde dem igår eller tror ni han gjorde dem innan världen skapades? Vilket tror ni? Ja, för där står det att från början skapade Gud allt osynligt och allt synligt. Så i den osynliga världen finns alltså alla dina gärningar skapade som du ska vandra in i när du kommer in i Guds rike. Det är ganska lätt att förstå egentligen. Men det är ganska svårt att förstå att vi har en sån allsmäktig Gud som klarar av en sån sak. Det är där vi inte hänger på. Hur kan Gud skapa två riken på en gång? En synlig och en osynlig. Och hålla reda på allt som händer i världen och varenda tanke som händer i världen samtidigt som man håller reda på den osynliga världen som inte vi kan se. Och föra ihop dem så när tiden är inne så blir de ett. Där kan du snacka om en Gud som du kan lita på. Han har makt att föra dig till himlen, det kan jag lova dig. För han är enormt allsmäktig. Och han arbetar inte efter vår tid. Vår tid heter alltid kronos. Det är därför vi har klocka, kronograf. Timmar, minuter, sekunder och allt det här. Vad det är. Kronograf. Och den här tidsåldern, eller aionos, den är tidsbestämd. Så när änglarna föll, då band han dem att bygga upp en värld. Och han bestämde också tiden för dem. Jag tror inte ett dugg på, och det är fler teologer som håller med mig i det här, att änglarna låstes fast och gömdes i ett hål i backen. Som det ser ut att stå i Judas brev. Han tog dem, band dem i sin allsmakt. Höll dem, nu får ni upprätta världen. Och så kommer den senare då att uppenbara ljuset, va? Jag tog ju de fem första verserna. Var det ljus? Och det vart ljus. Där har du Kristus. Och Paulus, han bekräftar ju detta också och säger, han som sa det var det ljus, han lät ljus gå upp i mitt hjärta. Så han bekräftar ju också detta. Johannes 8:17 är häftigt också. Och för det första är ju Jesus begynnaren. Det står ju att han är trons begynnare och fullkomnare. Inte bara startar han den tro du får. Han äger tron. Du får tron. Och så fullbordar han tron. Johannes 8:18 står det så här. Det här är häftigt när man kan grekiska ändå. Han står det. Och så är det, han pratar med fariseer nu. Och han är lite, ibland är faktiskt Jesus lite ironisk mot de här tuffa fariseerna. För de utger sig ju själv för att vara världsbäst och kunna allt. Så lyssna nu vad han säger. Också i er egen lag står det ju skrivet att vad två människor vittnar är giltigt. Sen står det så här på grekiska. Jag är. Alltså J-H-W-H. Men han, då måste han ju vara en del av de tre. Elohim. Just det. Det är det han menar. Jag kan ju inte vara här som Gud så att säga själv, utan Gud, Fatern är ju med mig och använder ju med mig också, va? Det är ju det han menar. Jag står ju inte här som ensam, utan Fadern har ju alltid varit med mig. Jag är den som vittnar om mig själv. I en rättegång. Även Fadern är med, som har sänt mig, är med honom, är med mig. Här har du ett av de starkaste Messias uttalanden du hittar i Gamla testamentet. Johannes 8:17 vers 17 till och med 19 kan du ta. Här säger han rent ut: jag är och Fadern är med mig. Och då vet vi att när han döpte så kom anden över honom och stannade över honom också. Så där har vi starka bevis på treenigheten som Elvo tog upp. Då frågade de, var är din fader? Jesus svarade, ni känner, det står det Eido. Varken mig eller Eido. Min fader. För om ni kände Eido mig, skulle ni också känna Eido min fader. Med andra ord, ni kan bara ta in det ni ser med era egna ögon, eftersom ni inte har fått någon ande som är på nytt född som kan ta emot överbevisningen om detta som ni inte kan se, alltså. Menar Jesus här. Varför, kommer ni ihåg nu varför Bill Johnson vill ha fram att alla människor kan göra alla gärningar? Det är ju därför han säger att Jesus på något sätt skildes, eller att han vart av med sin gudom på något sätt. Att han bara gjorde under genom en helig ande. För då skulle ju Nisse Hult och Kalle Kula och vem som helst kunna bli fylld med den heliga ande och springa omkring och alla nådegåvor. Och också göra alla under och tecken som Jesus gjorde. Och det säger ju Bill Johnson också, att vi i den sista generationen, vi ska göra ännu större tecken än vad Jesus gjorde. Det är något som inte stämmer här, vänner. För Bibeln talar om det största avfall som världshistorien någonsin har sett. Någon har fel, antingen står här och ljuger för eller också har Bill Johnson rätt. Ni får välja själva vilket ni tror på. Tror ni Jesus sprang omkring och gjorde tecken. Har ni sett de här som springer på torgen här och lägger händerna på människors knän eller gör vad som helst här? Ja, inte här kanske, men i Stockholm och Göteborg och överallt. De gör det för undren och tecknens skull, eller hur? Gör de inte det? Gör de inte det för undren och tecknens skull? Ja. Men vet du varför Jesus gjorde under och tecken? Jo, de var nedtecknade, hans under och tecken, för att bevisa att Jesus var Messias. Det är skillnad. Jesus gjorde sina under och tecken för att fadern visade honom vad han skulle göra och vad han skulle säga för att bevisa att han var Messias.
Och av barmhärtighet såklart.
Alltså, och
barmhärtighet, ja, såklart.
Och så sa Paulus till en församling, se till så att ni inte går över skrifterna. Just det, det är precis vad man gör nu. Man har passerat över skrifterna för länge sedan. Bill Johnson säger ju att till och med vi ska ju gå utanför kartan. Kartan är ju vad anden har uppenbarat i Bibeln, den sanna läran. Nu ska vi till och med gå utanför kartan. Det innebär att vi ska gå in på New Age-området. Det här finns nedskrivna i hans böcker. Det går hur lätt som helst att ta reda på. Därför att de här underna och tecknen som Jesus gjorde, vad kommer evangeliet av egentligen? Evangeliet, det var ju inte skrivet liksom år, när skrev evangeliet, ju någon gång århundra var det. Så när Paulus och de predikade, då predikar de ju GT. Genom den heliga andes uppenbarelse så plockar de ju fram vem Jesus var ur profetierna hela tiden. Och sammanlagt av det föddes ju sedan evangeliet som skrevs ner, som vi läser. Johannes, Markus, Lukas, Johannes. Det är ju en sammanfattning av uppenbarelse av vad anden visade om Jesus i gamla testamentet. Har jag rätt eller har jag fel? Ja. Så vi har ju mycket lättare. Vi har ju förkortat. Vi har ju redan allting. Ett evangelium. Det är ju vad anden visade apostlarna, liksom vad Jesus gjorde. Då har ju vi förkortat. Jag har ju de här fyra evangelierna. Till exempel. Vi måste vara jättenoga med vad vi läser och tar in. Särskilt nu. Men idag kommer ormen in i vardagsrummet genom YouTube och internet och bedrar vem som helst. Är det inte så? Människor skickar länkar till oss med de mest otroliga undervisningarna du ens kan tänka mig och frågar oss så här. Tror ni detta är Gud? Vad ska du svara? Ja, man behöver ju inte vara ordförskämt, så man svarar ju nej. Vi har tappat urskiljningen för länge sedan. Som tur var, inte alla. Men det ska ske falska under och tecken strax innan Jesus kommer, står det. Det kom en sång till mig när jag satt förut. Och jag vet inte om den är profetisk, om den gäller dig. Men den blev så levande för mig. En gång stod vi i Uddevalla pingstkyrka. Och då börjar Aste Abrahamsson, en gammal pingstpastor. Är det någon som känner honom? Han börjar sjunga, men han sjunger inte så bra, men han sjunger med hjärtat. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Lyssna nu. Då kommer jag att tänka på den här sången. Jag brukar alltid predika om att vad du än har gjort, finns det alltid en väg tillbaka till början igen. Och är inte det sant? Det finns bara en synd, vad jag kan se i Bibeln, där det står att det är en synd till döds, och den vill jag inte att ni ber för. Kan ni gissa vad det är för synd? För den är jättelätt att förstå vad det är. Det är gnosticism. Ja, det står att det finns, på två bibelställen så står det att det finns en synd som det inte finns förlåtelse för. Ja, synda mot den heliga ande, men det gör det ju då. För det handlar nämligen om en lära som utesluter din frälsning på grund av att du slutar tro på Jesu Kristi försoning. Den kom in på 100-talet, började den komma in. Nu är den här igen. Exakt samma lära. Det finns en synd som leder till döden. Den vill jag inte att ni ber för. Det kan bara vara gnosticism. För ni vet, Paulus, han var vakt. Han vakade. Han sa till Efesus till exempel att så anden gav klartecken till honom. Efter 3 år av tårar hade han förmanat de äldste och undervisat dem varenda dag. Och gått igenom Bibelns hela rådslut. Och då kan du ju tänka dig, härifrån och hit. Det hinner du inte på 3 år dagligen. Jag kunde tänka dig vilken undervisning de fick gå igenom. Helt plötsligt en dag i bön. Han är alltid inför Guds ansikte. Så säger anden åt honom, överlämna nu ledarskapet till församlingen i Efesus. För nu vilar inget blod längre på dina händer. Var hämtar han dig ifrån? Jo, han hämtar dig från profeterna, va? Det står ju där. Ser du en fara och inte vara och inte varnar, så kommer jag och anklaga deras blod på dig. Men nu hade han alltså varnat för all villfarelse som överhuvudtaget fanns. Och anden säger klart. Nu kan du överlämna församlingen åt ledarskapet i Efesus. Men han varnar dem samtidigt. Att när jag har rest härifrån. Då kommer det att komma upp rakt ur i mitt villfarelse. Så kommer det att splittra hela församlingen. Och dra lärjungar efter sig. Men jag kommer inte att lägga deras blod på dig, Paulus. Utan på ledarskapet. Det är ledarskapet det handlar om. Det är de som kommer få domen. Bli inte ledare eller lärare. Vad ni än gör, syskon. För ni vet att ni kommer att få en stenhård dom. Eller hur? Står det inte så? Eller strängare?
Strängare dom.
Ja, men det blir ju stenhård. Och en dag så är han i bön. Han är fortfarande vakt över Korint som han startat. Han ber över galaterna. Han vet i anden redan. Jag har redan upplevt syner hur man... Jag har redan varit i tjänst. Jag har redan varit i styrelsemöten. Så jag vet hur det går till när anden tar med dig in i olika sammanhang. Då du får höra till och med vad de pratar om. Du får se vilka personer som säger vad. Så blir inte ett dugg förvånad en månad senare. Om du blir kallad och du ser exakt samma sak upprepas. För Gud vet historien redan i förväg. Och de säger samma sak som du har drömt en månad innan. Gud har aldrig någonsin ljugit för mig. När han har gett mig en sån dröm. Det har alltid slagit in. Alltid. Varenda gång har det slagit in. Nu står han under bön för Korint. Du kan läsa här i andra Korintherbrevet 5, tror jag det står. Det står om försoningens ämbete, va? Där förmanar han, vad hade kommit in i Korint? Det hade kommit in gnosticism, va? Är det någon som vet vad gnosticism är? Det är trosrörelsen. Är det någon som vet vad trosrörelsen är? Ja, det är du vet med Gud i anden, va? Bill Jonsson är där också. Det innebär att blod... Helt plötsligt säger Gud åt honom så här, att jag förmanar er a Guds vägnar. Det här är tufft. Han säger egentligen så här: nu har ni passerat gränsen där Kristi blod inte längre äger er. Vänd om. Han pratar till ledarskapet. Andra Korinthierbrevet 5, försoningens ämbete. Läs det så. Jag förmanar er enligt Gud. Läs kommentarer och det ska du få se där. Att han får ett direkt tilltal, Paulus, direkt ifrån Gud till det gnostiska ledarskapet. De narapostlarna som hade kommit in, som säger att du är Kristus i din ande, va? Vad ska du med Kristi blod till om du redan har blivit Kristus i din ande? Det är den synd som leder till döden, med andra ord, för någon annan kan ju inte vara. Vad ska du med Kristi kors till när du redan har blivit ett? Ja, ni förstår själva. Det är samma lära som kommer in idag, med andra ord. Johannes 14:10. Tror du inte att jag är fadern och fadern är i mig? Det ord jag talar till er talar jag inte om mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är vems verk? Hans verk. Vad säger man idag att det är? Han gjorde ju alltså inga mer gärningar än det han såg fadern göra. Och de gärningarna som han gjorde var det fadern som gjorde och fick äran för. Ser du mönstret? Tro på mig. Jag är i fadern och fadern är i mig. Om ni inte tror det, så tror det för gärningarnas skull. Vilka då gärningar? Och det stod ju klart och tydligt vad som skulle ske i Gamla testamentet när Messias kom. Döva. Allt det döda skulle väcka syn och allt det här. Exakt vad det han menar. Här gäller det att läsa sin bibel idag, annars blir du bedragen. Harry Potter sa innan han dog: Den sista villfarelsen som kommer att komma kommer att vara så nära sanningen så bara den som har följt korsets väg kommer att se den. Är vi inte där? Jo. Du ser till och med de du aldrig trodde skulle falla av följer med, ger efter. Den sista villfarelsen som kommer att ligga så nära sanningen så att bara de som följt korset kommer att kunna se skillnaden. Vinträdet då? Jag berättade ju förr, jag vet inte om jag ska ta upp det, men jag berättade ju förut att jag var sjuk och under de dagarna där så bad Elvor för mig och jag ligger där och jag har fått ta emot kanske en vecka varje morgon. Så upplevde jag hur Herren talade till mig personligen om både mitt liv, men han undervisade mig samtidigt ur skriften. Och han visade mig saker som jag har tagit för givet. Jag har alltid trott att det står om vinträdet. Men han menar ju inte att alla grenar ser likadana ut. Förstår du? Han pratar om Kristi kropp. Det har jag aldrig tänkt på. Utan jag har jämt tänkt på att vinträdet, att alla grenar ser likadana ut. Det är ju liksom vad man tänker. Men det står så här: vinträdet, förbliv i mig. Det betyder bo kvar i mig. Genom tron då. så kommer jag att förbli kvar i er genom tron. Liksom grenen, är du en gren? Du och jag är grenar, eller hur? Och grenarna är kallade till speciella uppgifter. Och det var det här inte jag tänkte på, utan jag tänkte att vi är ju Kristi kropp, liksom, ja, det kan ju se ut lite hur som helst. Nej, alla de här grenarna har ju speciella uppgifter. Och de formas ju och tuktas efter det du ska gå in i. Förstår du nu vad jag menar? Du är insatt på en speciell ställe där Gud tar hand om dig för att du ska bli det Gud har tänkt att du ska bli. Så har jag aldrig tänkt förut. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Nej, du kan aldrig bli det Gud har sagt utan Jesus, om inte Jesus fixar dig i dig. Du kan bara bli det om du förblir i vinstocken. Så kan ni heller inte det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Du ska alltså bli en speciell gren. Och det roligaste och det bästa med det här är att du kan inte göra ett enda dugg för att försöka utveckla dig själv till att bli den här grenen utan att låta honom göra det. Och då ska jag vittna här. När jag blir frälst talar Gud omedelbart om för mig: jag vill att du undervisar. Har jag ansträngt mig speciellt mycket för att bli det, bli en som undervisar? Nej. Utan det var något i mig som väcktes. Och det började verka fram. Och jag började få sån längtan att läsa engelska. Och jag var värdelös i engelska. Och jag läste natt och dag. Och var fick jag den kraften ifrån, tror ni? Engelska. Nästan all bra teologi står nämligen på engelska. Så det är jättebra att kunna lära sig engelska. Jag var värdelös på engelska. Men jag lärde mig fort och det är bara Guds nåd. Om vi bor kvar i honom, så bor han alltså kvar i oss. Detta är en process som till slut kommer att bära frukt. Ja, du kommer alltså att bli den Gud har sagt att du ska bli. Och du kan inte bli någon annan heller. Så det är ju ingen idé att du som gren jämför dig med mig som gren, eller hon som gren jämför sig med dig som gren, eller du jämför sig med varandra. Nej. Det är meningslöst att jämföra sig. Vi kommer att råka ut för att Fadern rensar oss genom sitt levande ord, så att vi blir lydiga honom. Agape. Vet du vad vinträdet står för symboliskt? Försök att ta reda på det. New wine. Om det har någonting då med, om det inte är påhittat själv, så står det för Guds rike. Ja, för vinträdet står för Guds rike. Men nu har de helt plötsligt sagt att vinträdet ska bära frukt, inte betyder att det ska bära lydnad och kärlek. Utan nu säger Bill Johnson att the new wine som nu har kommit, det ska göra under och tecken, annars är det inget vinträd längre. Det är precis vad han säger. Vi måste alltså nå en process som leder till ett samtycke Nu har ju stått och jämfört olika grejer. Håller ni med mig nu om det här med vinträdet? Ska vinträdet leda frukt som handlar om att älska Gud och agape? Eller ska vinträdet leda till så mycket under och tecken som möjligt? Kan vi nå ett samtycke? Antingen är det frukt eller också är det så mycket under och tecken som möjligt. Ska vi rösta? Jag anser att vinträdet ska bära frukt, kärlek, lydnad. Ja, jag tror att alla håller med. Eller hur? Ja, du kan hitta hur många bibelställen som helst. Men New Wine, Bill Johnson påstår, att den som inte gör under och tecken, han är inte ens med i vinträdet. Är inte det att döma, då vet inte jag vad som är att döma. Förstår du vad jag menar nu? Och de säger att de pratar om dom. De dömer. Det är de som dömer. Ingen annan. Nu har vi nått ett samtycke alltså. Vinträdet ska bära frukt. Och det är en smal väg blir det ju då. Så alla som är med i det äkta vinträdet vandrar på en smal väg, kan vi komma överens om, va? Och vi är på väg att bygga sig in i ett hus på en klippa också. Och vi är på väg att bli visa också. Förstår du det, att det är bara de visa som kan bygga på en klippa? Ja, vi når mycket samtycken här, tycker jag. Det nickas och det nickas. Då får jag påstå något som jag anser ni ska pröva också. Då påstår jag att Bill Johnson och New Wine är nog det farligaste giftet som har funnits någon gång. Någon gång. Eftersom det infiltrerar nästan varenda kyrka idag. Och ingen kan urskilja det här. Vad var det Harry Potter sa? Bara de som har vandrat korsets väg kommer att kunna se skillnaden mellan detta falska gudsrike eller vinträd och det äkta. Hade han rätt? Ja, han hade rätt. Det är inte många som ser det. Nej. Kenneth Hagin och Kenyon är ju mycket lätt att avslöja. Bill Johnson är mycket listigare, för han använder JDS på ett annat sätt. Det får samma innebörd. För att det innebär att på någon gång mellan Jesu inkarnering och Jesu uppståndelse, uppfarelse från de döda, så måste han ha skilts från sin gudomlighet någonstans. Hagin och de tycker jag är för klantiga, för de är lättare att avslöja. De säger att Jesus plågades i helvetet i 3 dygn. Eller hur? Han skildes och plågades i helvetet i 3 dygn. Vilket är fullständigt teologiskt omöjligt. Så att de är mycket lättare att avslöja. Det tycker jag är klantigt liksom att gå på. Men Bill Johnsons lära är 10 gånger listigare. Den är Och den som Elvor tog upp, den kallas ju kenosis då. Den presenterar inte den frälsande Jesus, utan den antikristliga ande som skulle smyga sig in och infiltrera församlingarna i ändens tid. Och då måste jag ställa er en annan fråga. Kan djävulen göra det utan Guds tillåtelse? Ja eller nej? Nej. Alltså har Gud tillåtit det ske. Och varför har han gjort det? Varför har Gud tillåtit falska profeter att invadera församlingarna? Jo, för han vill se om vi älskar honom eller om vi inte gör det. 5 Mosebok 13 bland annat. 2 Petrusbrevet 2, vers 1-3 kan vi bland annat läsa det här då. Och nu kommer kampen, och det var därför Judas skrev att jag skulle hellre vilja skriva om andra saker, men nu måste jag skriva om den gemensamma tro som vi ska kämpa för, skriver han i Judas brev. För han har fattat att nu är all, och det står innan uppenbarelseboken. Det är ganska intressant att det är den lilla brevet som kommer innan uppenbarelseboken. Och det tror jag är medvetet är placerat där. För nu är det fara och färre, med andra ord. Vinträdet och grenarna förblir naturligtvis frivilligt där. För att producera frukt. Inte tistlar och törnen. Tistlar och törnen i Bibeln står alltid för slaveri. Att massor av ungdomar har dragits in i ett karismatiskt slaveri. Ett karismatiskt slaveri. De tvingas frambära under och säcken. De tvingas bevisa för ledarna. Du tror inte att det är för med så mycket lögner för att duga också. Det tror jag. Matteus 7:16. På deras frukt ska ni känna igen dem. För inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikonträdet och vindruvorna står för Guds rike, Israel, eller det är samma sak, ser ni. Det andra står för fejk. Och vad sa Jesus nu om sådana grenar i hans vingård eller rike? Jo, lyssna nu alla ni som sitter här. Varför skapades du och jag? Läs Kolosserbrevet 1. Får du se. 1:16. Svaret är. Han skapades för att du ska ära Jesus. Ingenting annat. Men vad händer om vi inte gör det då? Har vi någon existensrätt? Finns det någonting utanför denna vilja? Eller finns det inte? Om du och jag är skapade för att leva i Guds rike och ära Jesus och förhärliga honom, vad händer då med de som struntar fullständigt i att göra det? Har de någon existensrätt eller inte? Tänk efter nu. Ni kan gärna svara ja eller nej. Då blir det lättare. Jag svarar nej. Får ni se vad ni svarar. Ni har ingen existensrätt. Det finns ingen annan jord för dem annat än de som följer Jesus. Det är därför det kommer en ny himmel och ny jord där rättfärdighet bor. Ja. Vad ska hända med den här jorden? Varför tror ni Agenda 26 kommer precis nu när tiden är slut? Jo, för att nu ska den falska rättfärdigheten bevisas. Det är precis därför den kommer. Alla falska kristna ska skiljas från alla äkta kristna. Det ska visa sig vad som är självrättfärdighet och vad som är rättfärdighet. Talar jag sanningen eller? Ja, det är klart det är sant. Det finns inget alternativ. Det finns ingen B-zon. Det finns ingen gråzon. Det finns bara antingen eller. Du är alltså skapad till en gren i ett vinträd. Inte för din egen skull. Utan för Jesus skull. Och här står det att du är skyldig att växa i kunskapen om Gud. varför du är en gren i detta vinträd. Det vill säga förbliv i sanningen. Och då ska den sanningen göra dig fri. Fri från vad? Vad är sanning? Vet du vad sanning är?
Jesus.
Sanning är två saker. Ett. Sanningen är Jesus. Två. Sanningen är vem du är och varför du är skapad.
Mm.
Det är sanning. Den är två delar nämligen. Ett. Jesus. Han har skapat allt. Han har skapat dig. Två sanning. När du får reda på den andra sanningen. Då fattar du. Jaha. Så jag är skapad till att komma in i ett vinträd. Och bära frukt. Vinträdet är alltså att en bild på att befinna sig i Kristus eller i Guds rike. Eller i en vila. Vi behöver alltså förstå sanningen om Gud och sanningen om oss själva. Och vad står det om sanningen? Den är underbar. Johannes 8:32. Vad står det om sanningen? Jo, det står att sanningen. Om ni förblir i mitt ord är ni sannoliken mina lärjungar. Och då ska ni förstå sanningen. Det tar alltså ett tag innan paletten ramlar ner innan vi förstår sanningen. Och då ska den sanningen göra er fria.
Halleluja.
Ja. Men hur många förstår sanningen? Johannes 16:13. Lyssna nu noga, det här är jätteviktigt. Vad kallas, anden kallas ju en massa när han kommer. Han kallas för tröstaren, hjälparen och bla 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 bla. Massor av ord. Men han kallas för sanningens ande. Och det där är viktigt. Johannes 16:13. Då är det ju så här att du kan ju inte. Det står ju så här att den, du kan ju inte ta emot delar av anden. Antingen tar du emot andens fullhet. Eller också tar du inte emot någon alls. Utan du får hela paketet på en gång. Vare sig du vill eller inte. Antingen har du anden. Och då kommer den att uppenbara. Syndom, rättfärdighet, sanning och allt vad du vill. Sen kan du stå emot och tycka vad du vill. Du kan bedröva anden till och med. Du kan stå emot honom. Då står det så här. Men när han kommer, sanningens ande. Då ska han föra dig in i hela sanningen. Vad var jag sanning var? Ett, vem är Gud? Två, vilka är vi? Vad vill Gud med våra liv? Vad vill han att vi ska vara för grenar? Frukten vet du redan, det är ju kärlek va? Men vad vill han att du ska göra till exempel? Det har ju också med det här att göra, sanning. Ty, lyssna nu. Det är inte han som talar va? Utan det är kungen som talar. För det står nämligen så här. Att anden ska ta av det som tillhör kungen. Och så ska han föra in dig i våra liv. Då är Johannes 16 på ett annat ställe. Han ska ta av Jesu härlighet. Det han äger. Och så ska han visa det för oss. Ty han ska inte tala av sig själv. För han vet ju precis vad du behöver höra va. Utan allt det han hör. Det du behöver veta. Det du behöver veta, du behöver veta, du behöver veta, du behöver veta. Och vad jag behöver veta och vad du behöver veta. Det ska han tala. Han vet ju redan vad vi måste förstå. Han ska inte förkunna för er vad som kommer och ske. Det här handlar om personligt. Han har gjort det varenda gång vi har gått in i en ny tjänst. Han har aldrig någonsin ljugit för mig en enda gång. Det har skett i detalj. Det här är personligt. Följer du Jesus så kommer han att visa dig nästa steg. Och det kanske inte är så trevligt. Och det kan vara trevligt. Det bestämmer han med han. Och jag är snart klar. Då är det ju så här. 1. Han uppenbarade sig först. Och visade vem han var. 2. Han uppenbarade sig för mig. Och talade om sin identitet. Vad var han började med? Han sa så här. Gå nu sanningens väg, Janne. Dig ska inte fattas. Vad var det sanningen var? 1. Vem är han? 2. Vad är din identitet? Vad vill du ska bli i mitt rike? Vilken gren är det du ska... Ja. 1. Vem är han? 2. Vem är din identitet? Sen börjar det jobbigaste. Sen börjar klippningen och ansningen och allt det här. För att du ska bli den han har tänkt att du ska bli. För nu vet att det står att Jesus, han låter ju inget kött ta någon nära. Liksom. Du kan inte växa ut där som en gren. Och liksom ja, stå där och glänsa och vara lärare och lära ut saker och ting som du själv inte har upplevt. Nej, för det kallas hyckleri. Nej. Det innebär att Gud måste klippa ner det fullständigt. Och det gör han också, det kan jag ta dem för det. För att du ska kunna bära den frukt som han har tänkt att du ska kunna göra i ditt liv. Men har du upptäckt en annan sak? Jag ska ta den sista biten. Det var inte ens 4 sidor. Men ni får läsa resten själva. Men det är spännande att diskutera i alla fall. Saker och ting som är väldigt viktiga i den här tiden då. Och då är det så här. Att förbli i vinträdet kräver en kamp. Det är inte bara... En del tror att nu är jag frälst och nu kan jag bara sitta här och nu blir det allt precis. Det kan ju bli precis som Gud har sagt. Jag behöver inte göra någonting. Det är bara nåd alltihop. Det stämmer inte. I alla fall inte enligt min upplevelse så är det ena sekunden så är det förklaringsberget. Nästa sekund så kanske du ligger och gråter. Varför är det så? Jo, vi kan väl säga att det är så här att ska du undervisa andra så kanske du kanske ska ha upplyft där du ska undervisa om. Förstår ni nu varför vi allihop får gå igenom saker? För att när du vittnar, Gud kanske för ihop dig med ett vittne där du har gått igenom saker och ting som kommer att tala rätt in i den människans liv. Du skapades för att bli en gren och få en identitet i ett vinträd och bära frukt. Men inte enligt Bill Johnsons och New Wines lära. Glöm aldrig det. Det är en väldig skillnad. Vinträdet handlar om kärlek. New Wine handlar om karismatisk slaveri. Punkt slut. Och jag har fått en väldig nöd för de här ungdomarna som jag har sett i drömmar fångas in i de här tågen och jättekonserter med popmusik som drar massor av ungdomar. Sen kommer de här fram med denna falska förkunnelse. Och det är precis som en fotbollsmatch med 50 000, va? Du dras med i entusiasmen. Så går det till. Alla som har varit på popkonsert. Jag har varit på popkonsert på Gröna Lund med 30 000. Så jag vet hur det känns att dras med. Ja. Vi ska be vänner att ungdomarna ska få en chans att vända om. Mens tid är.